Åh, jävlar!
Vad är det?
Det föll ner ton snö från taket precis.
Oj.
Coolt.
Farligt att leva. På tal om det. Tänk om det fanns en sparform med låga avgifter som man inte behöver tänka på någonsin och som anpassade risken efter din ålder och där ditt sparande sprids över en massa olika tillgångar.
Mm.
Och just det, där din avkastning är garanterad. Tänk om det fanns.
Mm. Jag tänker.
Det vore något.
Det vore något.
Finansbranschen är kul på många sätt. Vi har sett under de senaste åren, men nollränteåren, hur det dykt upp en massa så här fräsiga spartjänster.
Ja.
Fondrobotar, robotrådgivare, kärt barn, många namn.
Ja, och även mer avancerade grejer än så ju.
Precis. Det var typ enkla och billiga spartjänster där sparandet skulle gå på autopilot och allt skulle vara fint och enkelt. Sådär. Nästan alla de här är ju konkat. För att räntan gick upp.
Ja.
Men hela tiden, medan allt det här pågick, så fanns det där i bakgrunden en sparform som är allt det här. Billig, diversifierad, enkel och där en stor del av kapitalet, sjukt nog, är garanterat. Och den har dessutom, helt okommenterat, funnits i typ 250 år. Så vi ska prata om världens kanske bästa sparform som ingen känner till. I det här avsnittet som vi gör i betalt samarbete med pensionsbolaget SPP.
Kul!
Vi ska tillbaka till en tid då kvinnorna stod vid spisen och männen arbetade tills de dog, typ 35 år gamla.
Gud, ja, okej.
Inte mycket att sträva efter, som du hör.
Nej.
Men arbetarna på den här tiden, de hade ett problem. 1700-tal ska jag säga.
Mm.
När de dog så stod ju fruarna kvar där, utan inkomst. Med effekten att de typ hamnade på institution.
Just det. Eller i bästa fall, om ens man var sjöman, så kanske det fanns något sånt enkel sjömannahus.
Ja, precis. Ja. Ja. Välkommen.
Ja.
Så man kom på något. Man sa så här, låt oss alla lägga undan en liten riksdal, eller vad det var. Där kan ju du.
Daler.
Varje månad. I en kista som någon av oss vaktar med livet som insats. Och så har vi den här dealen. Dealen är att om du dör för din fru, då får din fru pengar från den här kistan tills hon dör.
Mm-hmm.
Jag kanske är visst våld på den här historien, men ungefär så här gick det till när Enke och Pupillkassan grundades. Vi har gjort ett avsnitt som handlar om det här delvis.
Ja.
Den här kistan finns kvar i ett rum i Gamla stan i Stockholm. Och i det gamla medlemsregistret som också finns kvar så kan man se namn som typ Axel von Fersen innan han blev ihjältrampad ute på gatan.
Jag tänkte säga det. Och andra män som inte blev så gamla.
Men dealen var också att om du inte dör för din fru, då får du ingenting.
Nej.
Utan du får nöja dig med din lön.
Mm.
Just det här då, att spara åt sina anhöriga i en försäkring, det kallas för livförsäkring. Sen har det runnit lite vatten under broarna sen Axel von Fersens dagar, och tids nog så behövde man inte jobba till stöden, gudskelov, vilket också skapade ett behov av pensioner. Så en ännu mer populär sparform som snart tog över, det blev då pensionsförsäkringen. Alltså sparande, men där du försäkrar din egen försörjning.
Så det är ett sätt, precis som i sakförsäkring, att ja, du skyddar risken att liksom ditt hus brinner ner. Så här skyddar du att du lever väldigt länge då. Och så är de andra som dör lite tidigare, som inte har nytta av sina pengar när de är döda, de får dela med sig sina pengar till dig då.
Det här är Fredrik En, han är investeringschef på SPP, alltså pensionsbolaget. Men i exemplet med huset så är det ofta någonting man tycker är negativt, medans, ja. Medans att leva längre än andra är någonting man kan tycka är positivt.
Men samtidigt, om du har bara en begränsad mängd pengar, så kanske den inte räcker då, livsvaret då, om ditt liv är väldigt långt.
Så nu för tiden finns det olika så kallade livbolag, och det här livbolag kommer ju då från liksom den här, ja, livförsäkringsidén. SPP är ett av dem, och de erbjuder sparande i form av sådana här försäkringar. Livförsäkringar finns kvar, men det man brukar tala mer om kallas ofta för traditionell försäkring, ibland pensionsförsäkring eller liknande. Det finns lite olika begrepp och det är lite förvirrande. Men är du med på grundprincipen här?
Jag tror det. Du har ett liv, du sparar pengar, men istället för att spara pengarna i vanliga fonder och sen bara hoppas på att pengarna du sparat ihop ska räcka hela livet, så har du då, ja, en försäkring kan man ändå kalla det, där du är garanterad att få ut pengar så länge du lever, även om du behöver mer pengar än vad du faktiskt har sparat ihop.
Exakt, och sen kanske man ska vara försiktig med ordet garanti här, för att det finns lite olika varianter om man då ska liksom få pengar livet ut eller under begränsad tid, det beror lite på vad man köper. Men hela idén är alltså att de som lever kortare än genomsnittet ger sina pengar till de som lever längre än genomsnittet. Lite som en husförsäkring alltså, där de vars hus inte brinner ner ger sina premier till de vars hus brinner ner.
Ja.
Okej, så det är en grej som har funnits i runt 250 år, och det är en sparform som, trots att väldigt få känner till den, har ganska många fördelar. Ta fonder som exempel. Det är en populär sparform som många kanske tänker på när man ska spara pengar.
Mm.
Du får riskspridning. Du kommer åt en massa olika marknader kanske. Ibland är de till och med billiga. Men en utmaning med en fond som man kanske inte tänker på så ofta, det är att folk när som helst kan sälja sina fonder och ta ut pengarna. Eller hur?
Mm.
Bra på ett sätt förstås, om du behöver pengarna. Men för fondbolaget så innebär det dock att man är begränsad i hur man kan placera pengarna. För när som helst kan ju du dyka upp och säga att nu vill jag ha mina pengar. Och då måste fondbolaget börja sälja grejer för att du ska få några pengar. Eller ha massor med pengar på typ konto, då ger inte de någon avkastning.
Just det, så liksom som förvaltare så är det här ett problem.
Precis, och i slutändan då kan man säga för dig.
Ja.
När sparandet läggs i en försäkring, då är pengarna inlåsta. I pensionsförsäkringen får du i regel inte ta ut pengar förrän du är 55 år gammal. Där är en nackdel också, får man säga.
Ja.
Men det här ger försäkringsbolaget, som exempelvis SPP, extremt bra koll på hur mycket pengar som kunderna kommer att betala in och hur mycket som kommer att betalas ut. Och dessutom är det pengar som investeras på väldigt lång sikt.
Ja, det blir ju en kombination av många olika, men vi har ju allt från vissa försäkringar som har bara några år kvar tills andra som har liksom 50-60 år kvar. Så man kanske inte kan ha en extremt lång placeringshorisont på alla pengar, men vi vet ju att även om 20 år kommer vi ha mycket av kapitalet kvar. Så vi försöker kombinera att vi har en liten del av portföljen med jättelång placeringshorisont. Och andra delar kanske med lite kortare.
Och det här har en väldigt stor fördel. För har man mer tid på sig att förvalta pengarna, då kan man också göra andra typer av investeringar.
Jag tänker att det finns fler fördelar, men en är att det är väldigt svårt att förutspå vad som kommer vara den bästa placeringen på ett års horisont. Så här kommer börsen gå bättre än ett sparkonto. Ja, många år kommer den göra det, men om du verkligen behöver dina pengar på ett år, ja, då kanske de inte ska vara på börsen. Har du 10 års placeringshorisont, så är det väldigt få gånger börsen har varit en sämre placering än ett sparkonto. Det blir lättare att på något sätt sätta förväntad avkastning på olika tillgångar när du pratar på lång sikt.
Är du med på det?
Ja, jag tror det. Ja.
Alltså på kort sikt så är börsen ett lotteri. Alltså ingen aning om börsen kommer vara upp eller ner om ett år.
Nej, men på lång sikt så har man ändå liksom ett hum.
Ja, precis. Det har i alla fall sett ut så historiskt.
Ja.
Och det här gäller inte bara börsen, utan det gäller alla former av investeringar. Så det innebär att ett livbolag som SPP kan investera i helt andra grejer än en vanlig fond. De investerar såklart i vanliga aktier, men de har också tillgångar som man inte så enkelt kommer åt som en vanlig investerare eller sparare.
Ett exempel är private equity, där du ofta låser upp dig på 10-15 år kan det ta innan dina investeringar realiseras, men som historiskt sett har haft väldigt bra avkastning. Och en del av det är som en likviditetspremie som du som investerare förväntar när du går in i ett sånt tillgångslag. Så du binder ju inte upp dina pengar på 15 år om du inte förväntar dig att du får någonting ut av det.
Private equity är alltså riskkapitalfonder som i sin tur köper upp onoterade bolag som man försöker utveckla på olika sätt, och så säljer man dem efter typ 10-15 år.
Yes.
Ett annat liknande exempel är fastigheter. Ett livbolag kan investera direkt i fastigheter genom egna fastighetsbolag. Och då säger ju en del, ja, men fastighetsbranschen har gått skitdåligt. Ja, det har den gjort, men framförallt är det de börsnoterade fastighetsbolagens aktier som har gått dåligt.
Ja.
Och med ett längre perspektiv så spelar inte det så stor roll egentligen.
Nej, för husen står kvar.
Precis.
Om du tittar på underliggande utvecklingen i fastigheter de senaste åren, har inte den varit speciellt dålig. En totalavkastning på minus några procent kanske. För att du har hyres liksom intäkter löpande som har motverkat de här värdeminskningarna. Du har haft inflationsuppräkningar och hyror på först 10-11% och sen 6-7% året efter. Så det här har liksom motverkat den värdeminskning som ändå har varit. Men skillnaden är mot ett börsnoterat bolag där ofta också har belånat upp fastigheterna, så blir det en helt annan tillgångslag.
Onoterade bolag och fastigheter är, det är då två sådana tillgångar som livbolag kan investera i på ett helt annat sätt än många andra. Tänkte dock ta två exempel till. Då dels direktlån till företag. En annan grej som i alla fall SPP investerar i.
Mm.
Alltså tänk ett företag som behöver låna pengar till typ ny fabrik eller något.
Ja.
Och istället för att gå till banken och låna eller ge ut en obligation, så kan man gå till ett livbolag.
Okay.
Och då kan de ofta ta ut en lite högre ränta, just eftersom man har möjligheten att låna ut pengar på lite längre sikt.
Mm.
De kallar för typ så här i likviditetspremie.
Okay.
Ja.
Ja.
Och så ett sista exempel som jag tycker är ganska intressant, det är infrastruktur.
Mm.
Alltså samhället behöver ju broar, vägar, sjukhus och så vidare, som kräver enorma investeringar över lång tid. Mycket av det görs i Sverige offentligt såklart,
ja.
Men det finns en del undantag.
Infrastruktur, ja, det kan du göra på många olika sätt, men typiskt sett går vi in och finansierar. Antingen kan det vara mer tidigt, redan från idéstadiet eller projektstadiet, och vara med och ta hela den, finansiera projektet från byggandet. Då står det en ganska stor projektrisk. Går det projektet bra eller dåligt? Eller så kan du komma in lite senare och köpa något som är färdigt. Ett vindkraftverk, en solkraftspark eller vad det nu kan tänkas vara.
Ett exempel i Sverige som många känner till är ju Ellevio. Du vet, elnätsbolaget.
Mm.
Mm. Gamla Fortums elnät typ.
Mm.
De kräver ju massa långsiktiga investeringar. Men det de typ kan ge tillbaka är en stabil långsiktig avkastning.
Mm.
Så ägarna till Ellevio, det är ett antal stora pensionsfonder.
Ah, okej, för det passar dem perfekt, för att det är så här, det är ingen annan som riktigt har uthålligheten att investera i grejer som liksom kommer avkasta från år 32 eller någonting, men för ett pensionsbolag så är det perfekt typ.
Precis.
Ah.
I alla fall, det här innebär ju att man som sparare får äggen i lite olika korgar, lite fastigheter, lite aktier, lite räntebärande papper och så vidare. Där brukar ju finansfolk kalla för diversifiering. Och diversifiering har man lärt sig sen länge. Det är bra.
Mm.
Dessutom så anpassas risknivån automatiskt. Så är du ung och har långt kvar till pensionen, då kommer du vara mer exponerad, som man säger, mot aktier och andra grejer som brukar avkasta lite mer. Men är du äldre och har nära till pensionen, då får man mer räntor och sånt som ger en lägre och mer, ska man säga, stabil avkastning, så att inte pengarna ska försvinna lagom tills pensionen.
Mm.
Och som en sista liten bonus, eftersom livbolagen ofta är enorma, SPP förvaltar flera hundra miljarder kronor, så får man helt enkelt stora mängdrabatter, så att avgifterna brukar vara jättelåga.
Ja.
Så jag frågar dig, Gunnar Harrius, jag vill ändå lyckas presentera som en ganska attraktiv sparform.
Visst.
Varför är det inte fler som känner till den här sparformen?
Alltså, jag tänker att det är ganska svårt att svara på såklart, men jag tänker att det här ordet försäkring, det rör till det lite för folk, tror jag.
Ja.
Kanske också att det är också för att livbolagen, alltså det är livbolagen som på något sätt så här erbjuder det här, eller?
Ja, exakt.
Eller alltså folk kanske bara känner...
Och vad är ett livbolag?
Ja, lite så. Alltså folk kanske känner till det här i bemärkelsen att de typ har hört orden, men att de kanske inte riktigt förstår vad det faktiskt är.
En grej som jag kan tillägga, det är att vi svenskar har över 3 500 miljarder kronor investerade i det här som branschen kallar för traditionell försäkring. Och anledningen är att det här är själva bottenplattan i det svenska tjänstepensionssystemet. Alltså har man jobbat på en arbetsplats med kollektivavtal, så skulle jag säga att chansen är väldigt stor att man redan har ett sånt här sparande någonstans.
Mm.
Så folk sparar för fullt i det här, men det är väldigt förknippat med pensionssystemet, och det har ju folk svårt att förstå på grund av alla olika aktörer och förkortningar och kollektivavtal och sånt där.
Verkligen.
ITP 1.
Ja. Ja, 2 ITP. Finns ju också.
2.
Ja.
KPA, Collectum. Alltså det är inte jätteanvändarvänligt, även om det liksom leder till att svenskarna är typ väldigt bra på pensionsspara.
Mm.
Men även om många sparar så här kanske utan att veta om det då, så tror jag att det är nästan till helt okänt att man kan spara i såna här försäkringar privat, alltså själv, utanför pensionssystemet.
Mm.
Ett garanterat sparande alltså. Och det är lite lustigt tycker jag att inte medvetenheten om det här är större, med tanke på typ att det finns många fördelar med det.
Före nu då?
Före nu. Men vill man lära sig mer om det här, så finns det lite mer info på spp.se såklart. Och tack säger vi till Fredrik En för expertisen, alltså investeringschef på SPP.
Ja.
Och det här var ett avsnitt som vi gör i betalt samarbete med SPP, som vill ju göra oss arma människor mer medvetna om pensionerna och deras roll i samhället.
Och för detta tackar vi.
Det gör vi.
Tack. Hej då.
Hej.